Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja, vi har pratat om Örebro och Vivalla och oavsett om du är där eller någon annanstans i Sverige eller i världen, så var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning.
13-10-70 kom. 13-10-Odengatan
kom.
Ja, det
är uppfattat.
Vi tar det.
Bra, klart. Varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik.
Ja, men tack så mycket.
Du är en av de gäster som inte längre jobbar som polis.
Nej, sen i mitten på januari i år här så är jag inte polis längre. Vilket känns väldigt konstigt efter 27 år i yrket faktiskt.
Ja, tanken kring att ens börja jobba som polis, hur dök den upp för dig?
Oj, jag har inte haft det som någon barndomsdröm på något sätt, utan jag läste på gymnasiet till gymnasieingenjör. Och i och med det då, när man gjorde lumpen sen, så var det ju 15 månader direkt efter det. Man var ju 20 när det var ju fyra år i tekniskt om man gick. Så var man ju då kompanibefäl och skulle in där. Så jag tyckte då det här med militärtjänst, det var häftigt. Och just att få hamna i utbildningsdelen där man ledde andra tyckte jag var spännande. Så att där var man inne ett tag på faktiskt att fortsätta inom det militära. Men sen efter vi gick några kurser där, så kände jag att det kanske inte var riktigt jag då. Och sen jobbade lite ströjobb och stack ut och reste och sådär. Sen var det bara någonstans som jag kände att nej, polis är det jag ska söka till. Och jag vet faktiskt inte var det kom ifrån. Jag minns att jag satt på någon buss och såg någon sån här ansöknings... satt någon reklamgrej då och tänkte, men det där ska bli... Och jag tror jag sökte någon mening med livet, och plötsligt så hittade jag någonting som jag tyckte var väldigt konkret. Det var, man fick träffa... Alltså jag gillar ju möten med människor. Mm. Man skulle kunna ha blivit lärare, kanske skulle jag kunna ha blivit något annat inom vårdyrke eller någonting sånt där. Jag hade jobbat lite strö och sådär. Men på något sätt, när den här tanken landade, så blev det liksom att det ska jag satsa på.
Du sa att du kanske sökte också meningen med livet eller någon väg så där. Kände du att du ett tag att du inte riktigt visste då var du var på väg?
Ja,
eller?
Och det där har jag faktiskt använt några gånger, även fast det är så vitt skilt. Det låter kanske lite för mätigt, men jag ska förklara vad jag menar. Just det här när man, jag jobbar nämligen då inom äldrevården och jobbar extra. Och jag kände jag trivdes ganska bra med det faktiskt. Så. Men hade jättesvårt att förklara för mig själv och andra vad jag gjorde. Och skötte om pensionärer och bytte blöja och sådana saker. När mina kamrater från gymnasietiden gick vidare på och blev civilingenjörer eller sådär. Mm. Så att jag hade nog väldigt svårt för mig själv att landa i vart ska jag, vad vill jag, sådär. Så det var så skönt att hitta någonting som jag kände att det här känns bra för mig, och det är också inte bara ett alibi liksom, utan att det var verkligen någonting som jag ville då. Så att det gav en ganska lugn. Och det där har jag mött när man jobbat som polisen med ungdomar som är... kanske ett utanförskap, det här när man inte riktigt vet. Det går inte att jämföra naturligtvis. Jag är ju född i Sverige och har alla de bästa förutsättningarna och sådär. Mm. Men just den känslan att inte riktigt veta var kompassnålen pekar någonstans, vad jag ska, gör att man mår rätt dåligt och vill bara hitta en fast punkt. Mm. Och står man då nära kriminalitet, så kan det ju bli det som blir ens grej. Liksom, så så att det är därför jag brukar just föra upp de där känslan att det är inte bara de som hamnar i kriminalitet som har den känslan, utan andra, de flesta människor tror jag har den någon gång i livet. Mm.
Just det, ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Ja, det där det är nästan så att man känner att fler ungdomar skulle behöva möta kanske livet på det sättet. Mm. Men du kommer ju då att få möta livet såklart även som polis. Där är det både highs and lows. Och förstod du när du gav dig in på polisyrket att det skulle bli så på något sätt?
Nej, ja men alltså som många, jag har ju lyssnat på dina tidigare program här och andra före detta kollegor då, som pratar om att man söker för man vill hjälpa människor och sådär. Och det vill man ju alltså, ha den sådär. Men man kanske inte var helt på det klara med vilka människor och i vilket skede i livet som man träffar på de här. Det är ju... Man utvecklar ju med tiden och med hjälp av sina erfarna kollegor också hur man går in i olika situationer. För det kan ju vara att man går in i den absolut största villan med alltså det är väldigt hög inkomst och sådär. Och det är väldigt svåra samtal man ska föra och så. Och det kan vara de mest utsatta människorna i samhället och man ska ändå försöka... Lämna dessa möten med en så god känsla bakom sig som möjligt. Det har alltid varit min ambition. Jag har inte alltid lyckats och då får man ju ibland faktiskt gå tillbaka eller om man har möjlighet att kunna be om ursäkt för att det inte blev så bra och så. Men som sagt, det är ju möten är väl och kontraster är väl det som jag tycker att polisyrket många gånger handlar om. Så.
Just det. Du målar upp två bilder här som är intressanta. Du kommer till exempel in i den här stora villan och då tänker man kanske på något inbrott eller sånt där. Och så man möter också de mest utsatta. Ibland kan ju den kombinationen vara att man kommer till den största fina villan där inkomsterna är höga men där personer också är i sin mest utsatta situation.
Absolut.
Vilket också kanske kan krocka med de fördomar man har att till exempel pengar är lika med lycka eller absolut. Någonting sånt. Mm. Och de kontrasterna är väl också lite ovana när man kommer kanske ut som yngre person och jobbar och sådär.
Ja, framförallt. Just som du säger, yngre person. I början så var det ju väldigt konstigt att gå in och försöka medla till exempel i ett äktenskapsbråk. Om man själv skulle kunna vara barn i familjen.
Alltså,
Och då räddar ju uniformerna ganska mycket. Eller att man kommer in med någon viss typ av pondus och sådär. Men det känns ju jättekonstigt att sitta och ge äktenskapliga råd eller att medla i någonting där man rent krasst inte kan ha en susning egentligen om vad det innebär. Eller, och så, många gånger är det ju missbruk med i bilden också eller att det har hänt andra saker som gör att det... Och man gör ju någon form av quick fix också. Det är man ju fullt medveten om att okej, vi ska försöka rädda upp situationen här och nu. Det är ju radiobilspatrullens liksom. Så vi kan inte lösa det här på sikt utan det får andra göra. Men vi ska göra det bästa vi kan göra utav det vi har just nu. Ofta blir det ju då kanske att frihetsberöva någon part eller att flytta på någon part eller sådär. Och sen får man ju försöka leva med det då. Det som blir skillnad sen om man jobbar områdesbaserat som jag gjorde på de sista åren här, då märker man ju av konsekvensen, då möter man ju samma familj igen och igen och igen. Mm. Där bygger man ju en annan typ av relation och där är det inte quick fixen som kanske, det får någon annan stå för, men man själv då står för en annan typ av kontakt med myndigheterna.
Men har du känt någon gång i början av din polisiära karriär, du nämner det där att man sitter till exempel i en familj och ska försöka medla på något sätt och så skulle man kunna vara barn i familjen. Har du känt någon gång att men bara, jag har för lite erfarenhet av livet för att hantera just den här diskussionen till exempel och så blir det en quick fix då? Har du känt av den känslan?
Nej, det har nog landat efteråt som det många gånger gör överhuvudtaget med vilka jobb man än är i så går man ju in i en professionell roll och försöker göra det bästa av det och sen efteråt kanske man funderar eller man sitter i bilen efteråt och pratar och det där kanske inte blev så bra eller vi sa det här eller du gick iväg dit bort, jag hade ingen aning om vilket rättsläget var och sådär. Så att, för ofta fick man ju väldigt skiftande bilder om vilken part man pratar med. Men visst kände jag av att man hade liksom inget eget referensbibliotek att ta till utan det blev någon form av ja, antingen någonting man har lärt sig, ett förhållningssätt eller någon form av schablonbild över hur man kan tänka att det skulle kunna vara. Så att, men jag kan inte säga att jag har totalt misslyckats i några jobb. Inte som jag vet i varje fall, utan snarare...
Nej, jag menar inte så, kanske att du hade misslyckats, utan menar jag kände också ibland när jag kom ut som väldigt ung liksom, att jag... Det var någon som sa, men stick tillbaka till gymnasiet typ. Så jag såg väl väldigt ung ut antar jag.
Ja.
Och då kände jag så, kanske jag måste få mer år liksom, i livet för att kunna prata om det här eller medla i den här situationen och sådär. Och, men jag tror ju på kombinationen av äldre och yngre konstaplar som jobbar tillsammans och tjejer och killar. Det är ju ofta att man kompletterar varandra och sådär på ett eller annat sätt.
Absolut.
Så, men du, som jag, om jag uppfattat det rätt så har du jobbat mest i Örebro, va?
Ja, uteslutande Örebro faktiskt.
Mm. Hur var det att komma ut och jobba i Örebro då på din tid? När var du klar?
Jag var klar, jag började skolan 91 där och var klar 90, eller jag gick ut då på som färdig polis 94. Gjorde ju de här 18 månaders praktiken, det var ju så utbildningen såg ut då då. Så man jobbar ju ganska mycket även under sin utbildning.
Mm.
Så att 94 kom jag ut där. Jo, men ja, det är ju ett annat Örebro som var då jämt emot när jag lämnade yrket nu. Det är en helt annan bild. Vi hade inte utsatta områden på det viset. Det området jag jobbar mest i då, Vivalla, det var ju ett stökigt område redan då och kanske alltid varit det sedan det byggdes 69-70. Men det var inte alls på det viset, utan det var annan typ av kriminalitet. Jag tyckte vi mötte mera enskilda kriminella som agerade, ja, visst man kanske handlar med narkotika och sådär i ligor och så, men det var inte de här grupperingarna och det var inte det våldet som man mötte och framförallt inte vapensidan. Nu höjer man ju liksom inte ens på ögonbrynen liksom över om man anträffar ett vapen, utan man förväntar sig nästan att det ska finnas olika typer utav tillhyggen eller vapen i det. Men då var det ju stort om det blev på det viset. Så att, man mötte en annan respekt tycker jag bland ungdomar. Eller jag ska säga så här, en annan respekt, nu måste man förtjäna sin respekt på ett annat sätt. Man måste visa vem man är som polis på ett annat vis för att uppnå samma typ av så här. Det andra var nog mera det här fortfarande gammaldags att man hade respekt, man var lite rädd för polisen.
Just
så.
Det, ja.
Som jag själv var kanske när jag växte upp, jag hade ingen relation till polisen och så. Det där har jag reflekterat över några gånger också om man nu liksom tittar på varför man ska ha en god relation med polisen, vi ska vara ute och mingla. Jag hade inte det när jag växte upp. Jag hade ju ingenting. Nej. Jag vill inte, varför ska jag prata med polis för? Det fanns liksom det var bara konstigt.
Ja.
Men det har ju, samhället har ju ändrat sig. Jag tror att vuxna har försvunnit och där har alltså på olika sätt. Man har inte så mycket kontakt med vuxna, utan då blir myndigheter ett sätt att nå.
Kan det vara en generell, jag tycker också att man hade nu, det är alltid lätt att liksom komma ihåg förr på ett sätt, men liksom generell respekt för de vuxna liksom.
Ja,
är det lite så också, ja. För jag tycker att det också har, när jag var yngre så kom jag ihåg att pappa sa att det var noga att man skulle, de äldre, och låta dem vara i fred, eller det var alltid någonting med äldre och yngre, ja. Och sådär. Det verkar som det kanske finns någon generell förlust av respekten för den vuxenvärlden på något sätt.
Det fanns väl inte planer på att man skulle kliva in och kliva vid farsan och morsan som tittade på tv eller på nyheterna och säga att nu är det bollebumpa för mig här, så att nu knäpper jag om. Alltså, det fanns ju inte den möjligheten, för det fanns inga tv-program för oss.
Och det fanns absolut bara en tv.
Sveriges magasin kanske.
Ja, precis.
Men, man tog inte plats, utan det var, man var med, känner jag också. Och rättade in sig. Och skulle en granne öppna fönster och säga lägg av med det där, då skulle man skämmas och man skulle aldrig tänka sig att kasta en sten mot rutan och säga håll käften, annars så kommer vi tillbaka imorgon också, som det sker idag. Så att jag tror att det är precis som du säger, att vuxenvärlden har, det är nog en kombination av en att man har tappat respekt, men också att man har klivit ett steg tillbaka och faktiskt inte tar det ansvaret på samma sätt.
Ja, precis. Jag tänker att det också är vuxenvärldens fel, det vill säga föräldrarna. Ja. Alltså att det finns att det kanske mycket, man pratar ju om att skolan ska fixa det, skolan ska göra det, skolan och SOS ska göra det, polisen ska göra det. Jo, men det är också föräldrarna som har ett stort ansvar i det här.
Ja, och vi är, jag känner mig själv som förälder idag betydligt mer upptagen med egna val i livet, egna saker. Sådär.
Egna iPhones.
Ja, nej, men egen karriär, och vi har flyttat fram, tror jag, nu blir det väldigt filosofiskt stort här.
Men
alltså, vi har ju flyttat upp åldern över, vi går inte i trenchcoat och hatt och blev vuxna och liksom var nöjda där. Man lever längre, man är piggare längre och på så sätt så fortsätter man ju de vad ska man säga, 30-40 års, även fast man gör det kanske på lite annat sätt, men man åker på olika typer av resor med all rätt, men det kostar ju någonstans också. Jag tror att det är, och just tekniken också som kommer in och tar väldigt mycket tid. Man säger, vi har aldrig tid till någonting. Nej, men man lägger ju tiden någonstans där. Och jag är inte bättre själv, det låter som att jag är...
Nej, inte jag heller, jag absolut inte. Jag tycker bara det är så intressant. Och när man nu har liksom, nu är man inte 100, men när man ändå har någon form av förmåga att kunna se bakåt också. Ja. Och kunna jämföra till viss del lite mer när man själv var yngre och sådär.
Jag tror mina föräldrar hade rätt bra koll med vilka jag umgicks med. Mm. För att de kom hem till oss. De kunde märka vad det var för typ av värderingar som gällde. Man kände oftast föräldrarna, visste vilka det var. Och så. Idag har jag ingen koll på vilka mina barn umgås med egentligen. Jag visst lite grann, men de umgås väldigt mycket på nätet. Och så. Så att det är ju inte alls samma. Och man ringer, ja, men nu vi pratar gammaldags. Ja, men man ringde liksom... så var det ju, man ringde ju hem till någon.
Just det.
Telefonen ringde ju faktiskt i huset där. Och då svarade man inte bara hallå, utan man svarade var man hade kommit någonstans, och föräldrarna fick en relation till den som ringde, hur de uppförde sig. Och jag vet, jag fick någon gång, vad är det för någon person liksom, verkar konstig när jag pratade med. Och så fick man förklara. Nu har jag ingen koll.
Dåtidens brandvägg, det var föräldrarna liksom.
Exakt
när man
så.
Ringde. Ja, nej, men alltså det är intressant, för att man säger så här, nu pratar vi inte om polisarbete, men kanske gör vi det, och kanske är ju liksom, poliserna står ju mitt i det här, allt som händer och i liksom samhällets skeenden som man inte märker just nu. Men som går ganska sakta framåt. Och till slut kom vi hit, och man skrattade för 10-15 år sedan och sa, vet du att i USA då har de såna här metalldetektorer på skolor. Idag är väl det en högst aktuell fråga att diskutera även i Sverige.
Ja, det är ju så.
Och det är ju sanslöst. Ja.
Nej, men det är ju, och det här, allt det här att man släpper kontrollen bygger ju in också en otrygghet som ibland kanske är obefogad, eller att det är svårt att ta på, men den finns där och man måste göra någonting åt känslan.
Men i Örebro då, vad kom du att jobba med? Var började du som vanligt då, som klassisk ordningspolis? Och...
Ja, det gjorde jag. Det var ju de första åren man åkte rollbil. Och det var ju det här gamla turlagsdelen som jag tyckte hade väldigt mycket bra. Och också ibland då dåligt, beroende på om det var fel kultur i det turlaget man hamnade i. Men jag är jätteglad för att jag hamnade i en bra tur då med var blandning. Jag vet, vi var på 40-årskalas, jag tyckte de var jättegamla de poliserna. Jag tänkte 40 år och köra rollbil, men
pensionärer.
Ja, det var nästan pensionärer, men det var en jättebra blandning, och det vi var inne på för just det här balansen över att vi ville springa fort, de tog det lite lugnare, och det var ändå, jag tyckte jag slapp det här värsta rävsnacket över att man inte skulle ha åsikter, utan man släpptes fram.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Man kände själv vad som var lagom att tycka och inte tycka. Och sådär. Så att, det var de första åren. Sen vet jag att jag intresserade mig lite grann för kvarterspolisverksamhet, vilket fick någon idiotstämpel. Det ska man ju inte göra då när man är 25-26. Liksom så. Då var det lite för tidigt. Liksom. Mm. Det skulle man ju ta när man hade...
Att vara kvarterspolis?
Ja.
Ja. Men jag kände att det fanns något intressant?
Ja, men jag gillar, jag hade gjort, man gjorde ju lite praktikdelar där under utbildningen, och då hade jag varit i några områden. Jag tyckte det var en intressant dynamik liksom, att jobba lite mera hands-on med alltså kunna hålla kvar vissa och sådär, och ändå vara med i händelsestyrd verksamhet. Då.
Just det, ja.
Men så blev det inte, utan sen omorganisationen kom ju då den första där.
När polis.
Precis. Uh-huh. Och då sökte jag till våran insatsgrupp som vi hade då. Vi fick ju inte heta piket på den tiden, utan det gör vi ju inte nu heller. Men vi hade ambitionen åtminstone att ligga så nära som möjligt, för att vi hade svårt att rekrytera resurser då ifrån Stockholm när det behövdes.
Mm.
Så att jag var där i 10 år och jobbade grupptjänst då på våran insatsenhet som det sen blev då.
Med piketarbetsuppgifter när man fick, när det behövdes lite mer stöttning? Det var
väldigt olika. Jag ska säga så här, en del undrar hur kan man vara 10 år och hålla på med det? Men det förändrades ganska mycket under de där åren. För i början så var det så att när vi tittade, Örebro var rätt så väl försörjt med yngre kollegor. Men runt om i Örebro län så var det en rätt ålderstigen ordningspolis som jobbade. Som då när det började komma igång med festivaler, man skulle jobba lite Kronobergsmodellen, det här med alkoholdelar. Ringa narkotikabrott kom ju också under de här åren då, att man skulle jobba aktivt med gatulangningen på ett annat sätt. Och det här funkade inte riktigt, eller de kollegorna som var lite äldre orkade inte riktigt med den typen av, för de hade gått in i någon form av annat, lite landsortspolis. Inte fel på något sätt, men på så sätt så fick vi en uppgift i början där att åka ut och köra gruppbaserad ordningspolistjänst. Att vi var duktiga på att komma. Man satt in en resurs som var samtränad, ödmjuk, väldigt mycket ödmjukt snack, att vi var tänk på vart ni åker och jobbar nu. Vi jobbar med äldre kollegor och vi kan inte komma in sådana där tuffingar, och det var vi inte heller, tycker jag. Liksom. Vi hade något sån där hård mot uppgifter men mjuk mot människan. Liksom. Och sen jättemycket roliga jobb, ska jag säga. Då. Rymningar från, vi hade ju Kumlaanstalten, ligger ju inte så långt ifrån. Från Örebro. Då. Så att vi hade rymningar därifrån och andra saker också. Så vi hade en del om jag får säga så, du frågar för varför man sökte jobbet, om det var bara för att
hjälpa
människor, det var väl för att det snurrade lite blått på taket ibland också.
Det tycker jag man kan erkänna, och sen framförallt tycker man väl att, jag tyckte det var häftigt, jag såg det som en ren ynnest att få fånga bovar. Det var fantastiskt. Och
ja, men vi hade bankrån där de flydde ut i skogen och sådana här. Så vi tränade eftersök, om jag ihåg, med hund. Så det var en jätterolig period att utveckla just den delen. Att ha. Sen kom ju det här med bastaktiken och allting. Så att ordningspoliser i gemen har ju blivit bättre på att jobba dels i grupp. Men att jobba också i farliga situationer. Men så såg det inte ut då när närpolisreformen slog igenom. Så det var vår primära uppgift då.
Så 10 år då på den här styrkan kan man säga. Kände du efter när det började närma sig 10 år att nu är jag på väg och kanske söker mig någon annanstans?
Ja.
Eller?
Vi följdes åt, jag och en kollega kan man väl säga där. Han hade gått över, vi hade jobbat rätt mycket och hade haft några. Vi pratade ju om det här med, jag sa ju i början, det här med möten liksom man har haft genom åren med olika personer och sådär. Och bland annat så har jag träffat, när vi har jobbat då i ordningsfall, några ungdomar liksom, där man kände att magkänslan var att det var så fel, men man kunde inte riktigt sätta fingret på varför det var fel. Mm. Och sen några år senare så dör personen i en överdos liksom då. Ja, då kände jag att jag vill nog jobba med ungdomar. Jag vill börja tidigare någon gång. Nu har jag jobbat med de här grovkriminella som egentligen det handlar om att inkapacitera bara och skydda samhället ifrån. Det skulle vara kul att börja i andra ändan någonstans och se det. Så jag gjorde ett par år på våran ungdomsenhet. Träffa ungdomar då i olika sammanhang. Sen efter det var en kort session. Sen blev det som kanske har färgat mig allra mest. Det var, jag fick en fråga utav vår dåvarande länspolismästare då, Kalle Wallin, som sen gick upp mot kansli under Bengt Svensson och den eran då. Men fick en fråga om, vi ska göra en ny satsning i stadsdelen Vivalla. Jag vill inte att det växer upp några bankrånar där. Det blir din grupps uppgift om du är intresserad då.
Okay.
Ja, så det kan ju vara intressant och sådär. Och jag kände att vi kör på det. Så att, det var, och jag kände att ett sånt uppdrag var 100% eller inget. Liksom. Mm. För det går inte att jobba i en segregerad stadsdel och säga att jag är här och bryr mig om man inte verkligen visar det. Så att det blev väldigt mycket jag, tror jag, under resterande år då, ifrån 2010 fram till jag slutade 2019 då.
Okej. Men var är ni liksom stationerade då? Är ni ändå liksom huvudpolisstationen och sen åker till Vivalla? Eller
vi hade, det fanns ett gammalt kontor, ska jag säga, från närpolisreformen då, som var i Vivalla centrum. Det är inte långt, det låter ju som att det är 5 kilometer inifrån stan.
Just det.
Men det är en helt annan värld. Man tar bussen dit och åker, så plötsligt så kliver man in i en miljö som det luktar annorlunda, det är andra kryddor, det är annat språk, det är en annan kultur. Och det här växte ju fram under de här åren jag jobbade i Örebro då, sakta men säkert. Men jag hade nog aldrig riktigt förstått hur annorlunda det kunde vara faktiskt att jobba i en sån stadsdel. Och hur både krävande, roligt, givande, allt där nedkokat.
Vad var det du inte hade förstått då när du väl kom dit?
Liksom? Nej, men alltså...
Att det har kunnat förändras så mycket? Eller?
Och ja, men just det här självklara att man är att någon kunde genuint hata en bara för att man hade en uniform på sig.
Just det.
Och jag kände, men du känner ju inte mig. Du kan ju inte liksom, men verkligen utstuderat tycka illa om. Andra som hade en jättestor respekt. Andra som hade en otroligt dålig erfarenhet av poliser överhuvudtaget. Och då inte svenska polis, men
just det, bara här, ordet polis. Ja, liksom. Ja, kanske från ett annat land eller något sånt här.
Och sen synen tror jag också utifrån andra liksom att ja, men vad skönt det hände där. Det var inte på min bakgård, då spelade det ingen roll.
Ja, det
gjorde mig lite arg ibland liksom, hur man, så fort det skedde något allvarligt brott in i centrala delarna eller på några, då var det så här, åh, nu måste det göras någonting och så här. Och sen brann det en bil i Vivalla eller att någon blev skjuten eller någonting, så bara, ja just det, men vart var det någonstans? Jaha, det var där, ja men ja, ja, okej.
Okay. Just det, och är det kanske det som vi ser lite idag, att just de här grejerna som händer då i Vivalla, om vi har det som exempel nu, börjar hända på ställen där vi inte är vana vid att det ska hända. Och då blir folk... Den här rädslan vi pratade om, som kanske i de flesta fall är rätt obefogad. De flesta människor kommer inte bli utsatta för grov brottslighet. Men det finns ändå en rädsla för det.
Ja, det tror jag. Och att man inte förstår det här ligger bortanför. Och det är obegripligt för mig också, kan jag säga. Eller just det, att möta ungdomar som är som alla andra ungdomar när de växer upp, små barn som är, det lyser i ögonen på dem, och sen möter man dem i 15-16 års ålder när det lyset eller glöden har slocknat och de är rätt kalla med och skiter i vad som händer imorgon, det är här och nu som gäller, det är någon form av respekt, det är pengar, det är så, och det är ju väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till hur försöker man motivera en sån person som tror sig själv inte kunna bli äldre än 22, 23 liksom.
Just det.
Att vända och göra något annat. För de känner sig rätt körda. Liksom, så där. Och det, då kan man tycka, okej, du har själv valt bana då. Du har själv börjat käka tramadol och röka cannabis liksom, och är rätt trasig. Och alla har väl inte samma förutsättningar, så men det är väldigt det, återigen så hamnar man nästan i den känslan som vi tog upp i början här, när jag som ung polis sitter ihop med föräldrar som är då bråkar och jag har inte referensbiblioteket för det, och nu möter jag det igen trots att jag har livserfarenheten alltihopa, så möter jag plötsligt människor som är från ett annat kultur, De har helt andra värderingar och det innebär ju inte att man tappar lusten, men det finns andra värderingar. Och i den här problematiken då så har barnen, föräldrarna är oftast inte, har liksom inte aldrig haft med polisen att göra, men barnen har tappat fotfästet och hamnat. Och då, återigen så hamnar jag i den här situationen, jag har inte, vad ska jag komma med för råd?
Jag menar, jag fattar, och
det är jättesvårt, och då handlar det egentligen bara tillbaka igen. Lyssna och se vad, någonstans kan man hämta upp och använda sin egen erfarenhet och möta upp och sådär. Och det var egentligen det här som jag tyckte var nog mest spännande under de här åren. Att dels utvecklas själv, men också att kunna förmedla någonting. För jag har ju mött väldigt många som liksom säger, ja men du, det här du gjorde eller vi satt och pratade, det betydde väldigt mycket för mig. Jag har ingen aning om det. Jag tyckte själv att man var liksom, vad är jag för en farbror som sitter och försöker vara präktig liksom då, sådär. Men det handlar om att möta människor med respekt och jag tror att det, och så små frön då.
Just det. Det är jätteintressant det du säger, att referensbiblioteket behöver inte alls finnas med automatik för att man har fyllt 40 eller 45 eller 50.
Jag kan ju inte säga jag vet hur det är. Det låter ju larvigt. Vad då vet? Jag har vuxit upp med två förvärvsarbetande föräldrar, syskon. Jag har gått i skolan hela vägen. Det har gått hyfsat okej. Aldrig behövt lida någon penningabrist. Det är ingen som har slagit in dörren på morgonen för att hämta storebrorsan eller lillebrorsan. Eller, det känns ju larvigt då för mig att säga att ja, men jag förstår hur det är som det är. Alltså, men...
svårt alltså.
Ja, men svårt. Vi hittar faktiskt ett, jag ska, jag vet inte hur mycket, jag snackar ju men jag träffar faktiskt en bibliotekarie i Vivalla där vi satt och pratade. Jag pratade just om det här med hur ska vi göra liksom. Och hon hade haft en idé om, hon hade sett någonstans i någon intern tidning där man skulle läsa sagor för barn. Att polisen hade gjort det, jag tror det var i Vansbro. Så jag ringde dit upp och kollade lite grann med dem och de tyckte att ja, det var ju bra. Men jag kände att här skulle man kunna göra någonting. Alltså det finns en plusmeny på det, att göra det i Vivalla. Dels så ligger biblioteket i mitten, utav centrum. Öppna stora skyltfönster, alla ser in, det är där vi ska vara. Vi tog dit alla femåringar som var uppe i någon form av skolverksamhet eller i förskola, bokade in dem. Jag sa, jag tänker inte boka, men jag infinner mig en halvtimme per grupp. Det här såg stora syskonen, det här såg föräldrarna. Små barn är spontana, de hejar på polisen när vi var ute sen, så då kan man ju heja på föräldrarna. Det var ett sätt att börja jobba sig in. Då sa jag, när vi har gjort det här då, så tänkte jag, men kan vi inte göra det med andra årskullar? Och då började vi köra med årskurs 6 och årskurs 8. Och då valde hon böcker som de ändå skulle läsa. Det handlar om lag och rätt. Det handlar om lojalitetskonflikter. Det handlade om att hur gör man om man, ens inre rättesnöre säger att jag ska gola, men att det finns en gola mentalitet som säger bara nej, liksom ska aldrig snacka med polisen och sådär. Och då tog vi boken, för jag tänkte en bok kan vi ju dela, en historia kan vi dela. Jag kan se en film eller jag kan läsa en bok och jag kan se den ifrån min vy och någon annan kan se den från sin vy. Vi kan komma från var som helst i världen, men den där historien som vi läser, den kan vi snacka om.
Just det.
För den delar vi faktiskt.
Ja.
Så det var, jag vet inte, slumpen, men det var ett sätt att faktiskt jobba med att säga, det här tycker jag. Och nu får du tycka vad du tycker. Och så där.
Vad häftigt. Och det är ju någonting som man absolut inte tänker, att det finns säkert en polis i Sverige som tycker att vi ska läsa sagor för femåringar, för att det är i ett längre perspektiv.
Det här är 10 år sedan nu. Jag har rätt god relation med väldigt många 15-åringar idag som man faktiskt träffade då. Och som fick, deras payback var att de fick rita en teckning sen på när de kom tillbaka till skolan om vad de tyckte om polis. Och det var ofta i stora hjärtan och jag gillar polis. Alltså sådär. Och då har man ändå någon gång fått skrivit och gjort det.
Just det.
Så att, jag vet inte, men det jag tyckte det var ett väldigt bra sätt att jobba, just det här med, när man säger att man jobbar i en miljö som jag bryr mig om och man visar på något sätt genuint att vi vill faktiskt få till en förändring på någonting. Vi kan inte rädda allting, det har hänt massa saker, det har varit upplopp, det har brunnit bilar, det har skjutits ihjäl människor, alltså massa saker, och det sker mängder med narkotikabrott, så men man vill ändå visa en väldigt aktiv närvaro. Det här var mitt sätt, så jag säger inte att det är enda.
Jag brukar alltid be mina gäster att ta med någon historia som liksom finns kvar i minnesbanken eller som har påverkat dem på på något sätt när man varit ute och jobbat som polis? Vad har du tänkt?
Ja, det här var när jag körde, vi var på vår insatsgrupp då, men vi körde ibland förstärkningspass, att vi inte var hela gruppen utan vi var bara patrullvis. Och vi fick åka på det var ett självmord. Och när vi kommer dit så visar det sig att det är ett par som har separerat då. Och det är mannens tur i det här fallet då att ha barnet. Och han hade jobbat i anslutning till det, så att hans föräldrar hade sonen då, som var då också lika gammal som mitt äldsta barn då. Så det var ju så lätt att identifiera sig. Och de åker hem då, för de får inte ta på pappan eller på sin son, om man säger så, och låser upp dörren och släpper in grabben då, för han ska ju in och få bo hos pappa i helgen då. Och då visar det sig att han har hängt sig i köket i en lampkrok som naturligtvis inte håller för en vuxen man, utan han har ju rasat ner då, och som det kan bli, slår i köksbord och det ser ganska dramatiskt ut då. Men de lyckas väl få in grabben i varje fall i ett rum bredvid där, och vi kommer dit, vi konstaterar det här, ska ta dit läkare. Så vi blir sittande då i rummet bredvid med den här unga pojken som är då, jag tror han är 5 år någonting sånt där.
Oj.
Och då blir det så här, vad ska vi göra? Så, återigen så börjar man liksom, vi har ju uniformer. Man kan ju liksom, men ska du testa båtmössan? Ska du ha här? Titta, så jag börjar klä på en massa liksom, han fick bli polis där.
Just det.
Och tror jag liksom, ja, i varje fall för stunden faktiskt glömde bort vad som hade hänt då.
Mm.
Samtidigt vart vi sittande med de här föräldrarna då. Mamman var ju helt förstörd, hon hade förstått vad som hade hänt. Hon förstod ju hela biten. Pappan däremot, farfar i alla fall.
Just det.
Ja, han var stenhård. Jag sa och frågade honom, vi kan ta hit, alltså man hade ju alltid universal lösning, präst då. Vi tar hit någon som kan prata. Det finns ingenting att prata om, sa han bara. Han är död. Så är det bara. Och jag kände, du behöver ha någon att prata med. Det är hela, men han vägrar. Liksom, utan det finns inget att prata om. Han är död. Så är det.
Oj.
Det här var en torsdag eller fredag. Jag var ledig över helgen. Men då ringde de andra grabbarna som varit inringda i helgen på vår insatsgrupp över att det var en man som skulle ta livet av sig med hagelbössan. Och det var ju då
pappan. Till han som hade tagit
livet. Och då hade han landat och sådär. Så jag kände liksom allt det här. Men vi tog dit präst. Vi försökte verkligen liksom och sådär. Sen det där jag funderat på. Jag undrar vad som hände med den här grabben. Vad liksom så här. Och sen en dag i Vivalla polisstationen är där, så ringer det på dörren. Och utanför står det en kvinna som jag tycker jag kan känna igen. Men jag vet inte riktigt då. Och kommer in. Och då är det då farmor i familjen. Det har gått 10 år ungefär emellan där någonstans. 7-8 år. Och säger, jag har tänkt på det så många gånger, men jag ville bara komma hit och tacka för hur ni tog hand om oss den här gången. Och jag kände att vi hade misslyckats, men hon var så tacksam. Nu hade hennes man gått bort, utan naturliga orsaker, ingenting så hade vi rest upp. Men hela den här historien, och att det gick bra för barnet och så, det kan säkert komma tillbaka till honom och sådär. Men just sådana här konstiga möten och sådär. Så
men ändå att få en feedback.
Och en feedback, det var egentligen det jag skulle säga. Det är så sällan man får det som polis. Men det jag skulle vilja skicka till andra kollegor eller till nya kollegor är att vi får kanske aldrig någon feedback. Men lämna då varje situation man är i med en god känsla, så tror jag någonstans att man ändå, ja, man kan leva med att det kanske inte, man kunde inte göra det bättre, men man gjorde det så bra man kunde.
Just det. Ja, det är fantastiskt att kunna få det i här fallet också, positiv feedback, att det ändå
är
bra för killen och så vidare. Så vidare. Ja. Vi måste, innan vi rundar av, så måste jag ändå höra, du har ju slutat som polis.
Ja, stämmer. Jag sitter och pratar helt lyriskt.
Ja, jag känner att jag vill ha tillbaka dig på landets gator, Fredrik. Ja. Det här känns inte bra att du har slutat. Men berätta, varför kom det till ett skede att du slutade som polis?
Det är egentligen en process, och jag sa ju det här med lumpen och så. Det är så att vi är ett gäng kompisar som har hängt ihop sen sen vi gjorde militärtjänsten och träffats varje år. Varit otroligt givande. Vi har följt varandra i vått och torrt. Det har varit barn som är med särskilda behov och det har varit dödsfall och det har varit cancerdiagnoser och det har varit massa barnlöshet och sådär. Vi har träffats varje år, vi har avlastat varandra och följts åt och haft en väldigt bra kontakt. Mm. För 7-8 år sedan bestämde vi oss för att varför gör vi ingenting ihop? Vi trivs ju tillsammans.
Mm.
Och då startade vi ett bolag. Vi fick möjligheterna via en i vår vänskapskrets där som hade det lite bättre finansiellt ställt. Och han hjälpte oss att kunna låna pengar. Så vi har köpt generationsskiftesföretag ska jag säga. Mm. I olika så. Och vår idé har varit att man går in operativt och arbetar i de här bolagen. Och det signade jag på för 7-8 år sedan. Sen har jag jobbat som polis och inte haft möjligheten och man får inte ha vid sidan om jobb hur som helst och så, utan jag har varit passiv kan vi säga som delägare då. I höstas så hittade vi två bolag i säkerhetsbranschen, i väktarsäkerhetsbranschen. Okay. Och då tyckte övriga och även jag själv att vore inte det kul att du testar dina vingar utanför polisen då. Mm. Och det var inget lätt beslut och jag hade alltså, jag vet inte vad man ska jämföra det med riktigt. Det är inte riktigt som åka berg- och dalbana, men ja, möjligtvis när man är på väg upp i den här branta backen och det skakar okay. Och man vet att nu åker vi snart och jag kan inte göra så mycket åt. Lite den känslan så att ja.
Men nu har du ändå
åkt
ner för den brantaste då kanske, så du är inne i snurren
det,
på.
Det har gått väldigt fort och jag, som jag har sagt, eller jag tillåter att känna mig att jag saknar väldigt mycket från polisen. Det finns otroligt mycket saker som är bra och jag flydde inte ifrån på något sätt.
Nej.
Utan jag tycker att jag lämnar det och jag försöker hitta samma... alltså att kunna engagera mig även i det jobbet som jag hittar nu. Nu är det nog lite mera egotripp kanske i att utveckla mig själv och se vad kan vi göra för den här branschen. För jag skulle vilja, det jag har sett lite grann i varje fall, är att det finns väldigt många aktörer som med olika motiv till varför man finns där. Och så jag skulle
tänker vilja, i säkerhetsbranschen?
Ja, och man kanske ibland säljer på just den här känslan av otrygghet som du säger. Och jag skulle vilja att det var mer genuint, att man faktiskt anammar det som man försökte själv som polis förmedla, men även från ett privat perspektiv då. Och vi är ju en sånt skede också där man ersätter eller försöker förstärka polisiära resurser med ordningsvakter eller med väktare och så.
Mm.
Och det vill ju till tycker jag att man då, så jag är positiv till det här när man säger att man måste öka på utbildningen och så att, för det är inte samma sak. Alltså det vi har en gedigen utbildning när man kommer ut. Sen finns det uppgifter som polisen då inte, som jag tycker att andra faktiskt kan göra, för att det kräver inte högskoleutbildning att göra vissa saker.
Nej. En fråga som jag brukar fråga också det är, vad har du i fickan?
Vad jag har i fickan?
Ja.
Ja.
Har du något i fickan?
Ja, faktiskt. Och nu kommer de som känner mig skratta. En bit ingefära har jag.
En bit ingefära?
Ja.
Jaha, det måste du, jag måste få be om en förklaring.
Fyra år sedan slutade jag snusa och min räddning var att ha ingefära. Sådär. Och i vissa perioder när jag har mycket att göra så kommer den här känslan tillbaka igen att man vill snusa. Och jag bestämmer för att nej, aldrig
men
mer.
Men stoppar du ingefäran under läppen?
Ja, eller? Precis. Så jag luktar som en gammal pepparkaka.
Och sen ska vi runda av med någonting att, vad gör du på fritiden när du vill liksom slå igenom timma och ha den för dig själv så att säga?
Ja, numera så eftersom jag pendlar en del och så, jag, de här bolagen vi köpte är ju i Stockholmsregionen och jag själv bor ju kvar i Örebro, så då lyssnar jag ju gärna på dels poddar men även böcker då.
Mm.
Och nu tappar jag naturligtvis vad författarna hette igen här.
Ja, vi pratade Hellström och Roslund heter
precis,
det,
tack. Och jag tycker att de har en större realism, även fast det är naturligtvis fiktiva böcker och så, men en större anknytning till realismen och gärna väver in också ett dilemma i att allting kanske inte är svart och vitt utan att det finns en gråzon också. Så jag gillar de böckerna faktiskt, har ett djup och sådär.
Just det.
Så att det lyssnar jag gärna till.
Ja, intressant. Ett boktips istället för ett filmtips.
Ja, jag kan lämna filmtips också, men det är ju, jag sa ju det för vi satt och pratade. Jag gillar ju, alltså, polisen är så allvarlig så jag vill gärna ibland, jag har använt humor väldigt mycket i mitt jobb när det passar.
Ja.
Det är klart det inte passar när de här situationerna jag berättade om förut, men många gånger så kan man få ett skratt ihop med någon, så har man förenats i det också. Jag gillar ju 112 Aina. Det var ju, jag tyckte att de, jag tänkte på deras strävan i att försöka vara i ett område, så kunde jag se på mig själv med lite andra, lite mera sådär, glinter.
Där faktiskt jag dyker upp i rollen som mig själv.
Ja.
I något avsnitt, jag vet inte när det var.
Hur känns det?
Ja, men det var väl lite roligt. Alltså stort tack.
Tack.
Tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är över. Men hav förtröstan, som man säger. Det är bara en vecka bort till nästa. Så ha en fantastisk vecka till dess. Jag hoppas vi ses på Facebook eller på Instagram. Ha det fint. Hej då.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.